kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Det är över Romarbrevet bibelförklaringarna är nu och vi har kommit till del 6.
Välkomna till bibelförklaringen. Jo, då så är vi i Romarbrevets första kapitel. Och jag var lite osäker här, som jag sa innan, hur vi avslutade förra gången. Och om jag fick med det där som jag åtminstone tänkte, eller om jag det handlade om tron som begrepp. Jag vill minnas att jag gick igenom det. Att man skiljer alltså på det västerländska sättet, där är ju tron, om inte direkt en prestation, så en någon ansträngning eller åtminstone någonting som kommer ifrån oss. Medan det i den bibliska föreställningsvärlden är någonting som är relaterat till Gud och där Gud själv är subjektet, där Gud själv är den som står för tron, så att säga. Och ordet tro är ju nära besläktat med och nästan synonymt med trofasthet. Så att det handlar om Guds trofasthet. Gud står fast vid sitt förbund när vi är trolösa. Men vi kan få del av hans tro, och då är tron ett svar ifrån vår sida där vi bejakar det som Gud gör för oss. Vi bejakar Gud, vi bejakar Guds kärlek, vi bejakar det som han har gjort för oss. Så det är inte tro någonting att jag måste tro eller att jag ska tro på ett bestämt sätt, utan det är helt enkelt att man hör och så gensvarar man på det. Jag tror att jag hade med det, även om vi inte hade med det i detalj. Jag vill minnas också att jag nämnde om de där 613 buden som kunde sammanfattas i 15, som kan sammanfattas i 11. Allt det här finns det i bibelställen på, men jag tror inte vi gick igenom dem. Och jag tror att vi nöjer oss med att plocka upp själva poängen. Så sparar vi lite tid. Jag hade nämligen det där med tron som begrepp lite längre fram i mina anteckningar. Så jag föregrep mig själv. Så det kan tänkas att jag nämner det en gång till. Inte idag, kanske knappast nästa gång heller, men kanske någon gång framöver. Så då får vi väl anledning att titta på det igen eller repetera. Det tål att repeteras. För det är så pass viktig biblisk princip, och det är också så viktigt för oss om man ser det rent själavårdsmässigt. För det finns många kristna som kämpar med sin tro. Och det är ju alldeles i onödan. Därför att det vi skulle kämpa med är att förstå vad Gud har gjort för oss. Och när vi förstår vad Gud har gjort för oss, så verkar det förvandlande i sig i våra liv. Så tron är alltså en människans svar på Guds tilltal, en förtröstan på att det Gud säger är rätt och riktigt. Och jag vet inte om vi slog upp här, men vi kan slå upp kapitel 3,
vers 24.
Romarbrevet 3, 24. Och där står i, jag läser från den 24 versen, ja, vi kan ta från vers 23, då får vi hela meningen. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Så här står ingenting om att människan ska tro eller måste tro eller någonting sånt, va? Utan det här är någonting som vi får utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt oss. Han har betalat priset. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så vill han visa sin rättfärdighet. Vi kommer ju tillbaka till det där stället sedan. I det sjätte kapitlet, där har jag skrivit upp också en vers som kan vara läsvärd. Som talar om för oss och som visar oss att tron inte kan begränsas. Tron är inte bara ett tilltal. Det stannar inte vid ett intellektuellt försanthållande, utan tron är någonting som omfattar hela vår personlighet. Och det är också väldigt viktigt. Så tron är mera än vad vi kan tänka. Stannar inte vid intellektet, utan det har att göra med hela vår varelse, med vår hållning. Och det står i den 6:e kapitlet, vers 16. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. Så när han använder det här ordet slav eller dolos, tjänare, så omfattar det ju hela vår personlighet, hela vårt liv. Man kan alltså inte reducera det kristna livet eller den kristna tron, naturligtvis inte till en lära. Man kan inte heller reducera till kyrkogång eller bibelläsning eller någonting annat sånt, va? Någonting som har med fritiden eller särskilt intresse att göra. Utan det här är ett tron i biblisk mening på Kristus, är någonting som omfattar hela min varelse. Och som gör att Jesus Kristus blir den nya måttstocken i mitt liv. Han är mitt livs centrum. Någon annan variant på tro finns inte. Men när jag säger att Jesus Kristus är vårt centrum och omfattar hela vår varelse, så inkluderar det naturligtvis också ett intellektuellt försanthållande och så långt som Gud ger oss nåd. Så det är inte så att det bara är något andligt, utan det är något ganska påtagligt, skulle jag vilja påstå. Nu går vi tillbaka då till vers 5. Där har vi egentligen redan gjort, men jag tror inte vi hann med att säga några saker där. Till exempel så säger Paulus att han genom att ha kopplats samman med Jesus Kristus och genom att vara Kristi Jesu tjänare har fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad. Och så står det, för hans namns skull. Är inte det intressant? Alltså motivet hos Paulus när han önskar vinna hedna folken för Gud, det är inte att han ska att han ska övertala någon eller att han ska kunna räkna in så många som möjligt i den skara som man har vunnit, utan motivet är för Guds namns skull. Därför att Gud blir ärad när människor kommer till tro. Så syftet hos Paulus för missionen, om man ser till den där versen, det är att Gud ska bli ärad. Gud har gett sitt liv genom Jesus Kristus för oss. Han har köpt oss. Han är värd all ära. Vi berättar för människor vad Gud har gjort, och på det sättet blir Gud ärad. Och det är motivet hos honom. Därför är han ivrig att ära Gud. Gud som mötte honom när han var på väg till Damaskus för att fängsla de kristna. Fick han det där mötet med den uppståndne Herren Jesus Kristus. Hela hans liv blev förvandlat. Han fick en kallelse. Och han är så tacksam för det här, så att han vill i allt ära Gud med sitt liv. Och det är ju också vad vi ska ägna oss åt i evigheten. Det handlade om att lova och ära Gud. Och evigheten är ju inte en tid, så att säga, en oändlig tid, utan evigheten är ett tillstånd. Och det är tillståndet att ära Gud, det kan aldrig ta slut. Det finns ingen ände, det är oändligt helt enkelt. Och även om vi prisar Gud i oändlighet, så kommer det ändå inte att räcka till för att tacka honom tillräckligt. Så det här är själva drivkraften, det här är igång hos Paulus. Av kärlek till Gud så vill han föra alla hedna folk till trons lydnad. Bland dessa, vers 6, är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Han ser det här som en skyldighet, Paulus. För om du tittar i vers 14, där står det: både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Han ser det som en skyldighet. Han har ju ingen skyldighet emot romarna, där han aldrig har varit. Han har ingen skyldighet vare sig mot judar eller mot greker, utan han har en skyldighet emot Gud. Gud har gett honom ett uppdrag att vara hedningarnas apostel. Därmed så har han en skyldighet att förmedla evangelium till dem. Så det är inte det att han står i skuld till hedningarna eller till judarna eller till grekerna, utan han står i skuld till Gud. För hans namns skull och för att svara mot den skyldighet som han har fått. Han fick ett uppdrag, då har han också skyldighet att leva efter och att fullfölja det uppdraget. Så det är så man ska förstå. Det här är delas av drivkraften till att han vill komma till Rom. Vi frågade det i inledningspartierna här om vad som låg bakom att han ville komma till Rom. Och vi säger det att ja, det är därför att han vill ha Rom som en bas för missionen som sedan ska gå västerut. Och det är rätt och riktigt. Men det är också inte bara ett önskan från honom, utan en skyldighet att han ska komma till hedningarna. För han är hedningarnas apostel. Även om de har blivit kristna utan hans eller andra apostlars medverkan, så är de ändå finns i hans mandat på något sätt. För alla hedningarna finns i Paulus mandat. Han är hedningarnas apostel. Så det är en del av drivkraften, den här skyldigheten han har emot Gud. Och så skriver han då i vers 7: jag hälsar er alla som bor i Rom. Och när jag säger alla här, så är det ju framförallt hedningarna. För nu hade det gått så pass lång tid, så att förmodligen var det så här, om ni kommer ihåg det, att när Priscilla och Aquila kommer tillbaka till Rom, och då har de förmodligen redan fått en viss distans till de judiska gemenskaperna. Förmodligen därför att det fanns en viss antisemitism i Rom som hade gjort att judarna hade utvisats. Sen, även om det var de messiastroende judarna som delvis var orsak till det, så fanns det en antisemitism mot judarna. Och hos de kristna som sedan vände tillbaka, så var de säkert påverkade av den här antisemitismen. Och risken finns här nu att det börjar uppstå någonting som vi kallar för ersättningsteologi. Att man rättfärdigar den här distansen till judarna. Så det här är ett viktigt inslag för Paulus. Ett viktigt motiv hos Paulus att se till att hedningarna passar in i Guds frälsningsplan av judarna. Det hör ihop, så att säga. Och det finns nog i det här lilla uttrycket: jag hälsar er alla som bor i Rom. Så att han tar inte ställning på det sättet. Dessutom är det ju så här att när vi kommer till 14 kapitlet, då talar han om de som är starka i tron och de som är svaga i tron. Och Paulus hälsar inte bara till de starka eller till de svaga, utan han hälsar till er alla. Och det är på samma sätt när vi läste Korintierbreven, att han tar ju inte ställning i de här olika disputerna som fanns i församlingarna. Utan han förmedlar Guds eskatologiska kärlek, den helige andes värme till alla oavsett. Det här är ju Guds sätt att verka, och så vill också Paulus verka. Men samtidigt så är det ju så att de flesta som var i församlingen i Rom var nu vid det här laget hedningar. Och det kan du ju se också när vi kommer till, ja, du har det ju i vers 6 redan. Och apostlämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad. Och du kommer igen sen i vers 13. Bröder, jag vill ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra hedna folk. Men hittills har jag varit förhindrad. I 11 kapitlet, där säger han i vers 13: och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt. Så där märker han ju ut dem som hedningar när han skriver till församlingen i Rom. Och i 15 kapitlet så kommer det igen, för där står det i vers 15, slutet. Och detta är kraft av den nåd som jag har fått av Gud, att jag ska vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna. Och det här är också när han skriver till församlingen i Rom, som man formulerar sig på det sättet. En som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, och så vidare. Det är alltså min tjänst i vers 17. Så är det med det. Och nu har vi gjort färdigt i alla fall så långt som jag hade hoppats vi skulle kunna ha gjort färdigt förra gången, till och med vers 7. Ja, vi har ju en mening kvar nu, ser jag. Han säger då i vers 7: nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Och det ska vi säga två saker om det där. Det här ordleken, kan man nästan säga, nåd och frid, det går ju igen nästan i alla Paulusbreven. Och förmodligen är det så, tror man, att han använder sig av, han gör om ett grekiskt ord för charein. Charein betyder vara hälsad på grekiska. Det är det vanliga hälsningsordet, charein. Men det Paulus gör, det är att han, charein delar han i två ord. Så blir charis och eirene. Ni hör att det låter lika, va? Charein var hälsad. Charis är nåd och eirene är frid. Så att han använder inte det vanliga hälsningsordet, utan han gör om det till hälsningsordet nåd och frid istället. Samtidigt så är ju de två orden nåd och frid, fast det tänker jag inte gå igenom här nu, för det kan det tillräckligt om, tror jag. Det är ju två tunga teologiska ord. Nåden, som har att göra med förbundet, att Gud står fast vid sitt förbund, är nåd eftersom vi är trolösa. Och friden är ju ett eskatologiskt begrepp som beskriver det tillstånd som finns i himmelen, där allting är fullkomnat och perfekt. Guds trofasthet och shalom, det ultimata tillståndet önskar jag er. Sen är det ju dessutom så att när de här orden uttalas och sägs eller förmedlas, så förmedlas också verkligheten i orden. Så det är ganska starka hälsningsord som man har. Mycket starka. Och det är det andra som jag ska säga om det här, förutom den där ordleken, om det nu är en sådan ordlek, så är det möjligt. Det andra är möjligt att det här är någonting som man har plockat upp från den aronitiska välsignelsen. Alltså fjärde Mosebok 6:24, där det står: Herren vare dig nådig och give dig frid. Där har du nådig och frid igen, va? Men det kan också vara en kombination av både och. Men välsignelsen, Herren vare dig nådig och give dig frid, det är ju ett förmedlande utav Herrens nåd, utav Herrens frid. Det är inte någonting man bara säger, tomma ord, utan det är en ande som förmedlas genom de orden. Och det har som sagt varit och blivit en standardhälsning hos Paulus. Så att du hittar precis samma uttryck, nåd och frid, Galaterbrevet, första Thessalonikerbrevet, andra Thessalonikerbrevet, första Korintherbrevet, andra Korintherbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet. Alla börjar på samma sätt med de här orden, nåd och frid. Så långt hade jag hoppats att vi skulle ha hunnit förra gången. Och då har vi gjort själva inledningen, eller hälsningen rättare sagt. Sen efter hälsningen så kommer tacksägelsen i vers 8 och 9. Och då tar vi vers 8 och 9 till att börja med. Jag läser: först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen förkunnar er tro. Gud, som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son, han är vittne till hur jag ständigt nämner er. Ja, det blir ett avbrott där mitt i meningen, men så är det i alla fall. När jag ständigt nämner er i mina böner och alltid ber för er. Några saker som vi ska kommentera där. Då ska vi kanske säga det först, att Paulus tackar Gud. genom Jesus Kristus. Den första kristna gloriat, ärat, det som ni hör uttalas här i kyrkan med jämna mellanrum, det här ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evigheter. Den formuleringen är ju urgammal. Men det ursprungliga är egentligen så här: ära vare Fadern genom Sonen i den helige Ande. Det är så att säga betydelsen av ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande. Ära åt Fadern genom Sonen i den helige Ande. Så Jesus Kristus är hos Paulus medlaren mellan Gud Fader och oss människor. Gud Fader har kommit till oss genom Jesus Kristus. Och vi kommer till Gud Fadern genom Jesus Kristus. Samma väg tillbaka. Och det är ju det som vi menar när vi säger att vi ber våra böner och så avslutar vi med dem i Jesu namn. I eller genom Jesus. Det är vad det betyder. Så den grundläggande bönen är egentligen inte en bön till Jesus eller till anden, utan det är till Gud Fader själv. Det är till honom vi tillber och ärar. Jag säger inte att det är fel att be till Jesus. För det är rätt att be till Jesus. Och det är rätt också att be till den helige ande. Den helige ande som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras. Som står i trosbekännelsen. Men grundmodellen, om man kan säga så, det är den här till Fadern genom Jesus Kristus i den helige ande. Och då kanske ni inte vet det, men då är det så att ordet Gud till oss använder Paulus i Romarbrevet 153 gånger. Han talar alltså om Gud, Gud Fader, 153 gånger. Och om man läser de där 153 ställena så får man en ganska tydlig bild av hur Paulus uppfattade Gud. Och jag har skrivit upp 22 stycken av de här ställena. Och vi går inte igenom det, för då tar ju det resten av den här timmen. Men det kan vara gott, det kan vara bra, det kan vara nyttigt att vi förstår hur Paulus tänker om Gud. Det fanns ju många gudar på den här tiden. Det fanns massor med gudar i Rom. Vi säger avgudar, men för de som dyrkade de här avgudarna så var det ju gudar. Och i den grekiska mytologin så finns det ju många gudar. Judarna hade ju bara en gud. Och det är också någonting som Paulus påpekar. Titta till exempel kapitel 3, vers 30. Där kommer det fram, va? Vers 29, är Gud endast judarnas Gud? Han är inte också hedningarnas, eller har hedningarna en annan Gud? Nej, han är också hedningarnas, lika säkert som Gud är en. Här har du en tydlig bild av Gud. Gud är en, säger Paulus. Alltså han har samma bekännelse som judar i allmänhet har. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det är därför de har haft lite svårt med treenigheten, som ni vet. Men Paulus talar om att Gud är en. Nu ska jag räkna upp istället för er de här ställena som jag har med de här attributen som Paulus tillskriver Gud. I första kapitlet, vers 20, så säger han att Gud är evig. Gud är gudomlig. I vers 23, nu håller jag med, jag tar det kronologiskt. Vers 23 så säger han att Gud är odödlig. Låter som självklarheter, men, och det är kanske självklarheter för er, men det behöver ändå sägas. Vers 25 så står det att Gud är sann. Det byter ut Guds sanning. Guds sanning, sanningen tillhör Gud. Sanning är också sådana där begrepp som kommer igen lite då och då. Jag är vägen, sanningen och livet, sa Jesus. Men de här begreppen är kopplade till Gud, till Guds eget väsen. Kapitel 2, vers 4, där kan vi läsa att Gud är god och att han är mild. Men vi kan också läsa vers 3 till och med 6, att han är en domare. Vi kan också läsa i kapitel 3, vers 3, att han är trofast. Vi kan läsa, som vi läste nyss, att han är judarnas och hedningarnas Gud i 3:29 och att han är en i vers 30. Vi kan läsa i kapitel 4, vers 20, att han är ärad och prisad. Och i, ja, här har jag fått det lite fel ordning då, men i kapitel 1, vers 7 så kallas han för vår fader. I kapitel 9, vers 26, den levande guden. Kapitel 11, vers 32, där är han barmhärtig. Vers 33, är han vis och kunskap. Kapitel 15, vers 5, uthållig och trösterik. Och i 13:e versen i 15:e kapitlet är han vårt hopp. Och i 33:e versen vår frid. Så allt det här är sådant som tillskrivs Guds eget väsende. Det här är alltså den bilden som Paulus har så långt utav Gud. Och det är denne Gud, vår fader, som vi tillber genom medlaren Jesus Kristus. Och så säger han här då i den 8:e versen: jag tackar min Gud för er alla. Där kommer det igen, de där orden, för er alla. Ett uttryck till som vi behöver stanna till vid i vers 9. Där det står att han tjänar Gud i min ande. Det gäller ju, här nu gäller det ju att se till att man inte har det här västerländska gnostiska sättet att tänka på. För då blir det ju så att anden och kroppen, det är liksom två olika delar i vårt tänkande. Men så är det inte hos Paulus. Utan människan, ande, själ och kropp utgör ju en enhet. Människan är en. Och ande, själ och kropp är olika aspekter eller olika relationer. Men det är bara en och samma människa. Så när han säger att han tjänar Gud med sin ande, så betyder det inte bara att han tjänar Gud något särskilt innerligt sätt, eller att hans själ och hans kropp inte skulle vara med i detta tjänande. Utan han menar att han tjänar Gud med hela sin varelse. Både ande, själ och kropp. Det står ju dessutom, om du läser det en gång till, att han tjänar Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet. Så när han predikar, då måste han ju tänka, så måste han prata. Då är det också hans ande. Men det kommer alltså från hans hjärta. Det kommer från med hela hans varelse engagerad i förkunnelsen. Så måste vi förstå det. Ni förstår ju själva hur, om man skulle tänka på det västerländska sättet och börja skiljstycka upp i tre olika delar, så får man att Paulus tjänar Gud i anden men inte i själen eller i kroppen. Det kan ju bli hur tokiga teologier som helst som byggs på det här. Så det är viktigt att vi inte går i det diket som vi ju tyvärr mer eller mindre lever i. För vårt samhälle är ju i det diket. Vi tänker ju inte som man tänkte på Bibelns tid. Så därför behöver det här lyftas fram och sägas med jämna mellanrum. Och så säger han här också att han ständigt nämner dem i sina böner. Och då ska vi ta honom på orden när han säger ständigt. På samma sätt som han säger i första Thessalonikerbrevet 5:17 säger: bed ständigt, säger han. Han gör verkligen detta ständigt. Inte så att han kanske alltid tänker på dem eller använder ord till fadern. För det kan ju inte gå 24 timmar om dygnet. Utan bönen, att han ständigt nämner dem, det är därför att de är inlämnade i samma Kristi kropp. De är ständigt närvarande hos varandra genom tron på Jesus Kristus. Vi är förenade genom tron på Jesus Kristus. Vi som är här och som lever i Jesus Kristus, vi är ständigt i relation till varandra. Inte så att vi tänker på det, men vi är det i Guds ögon. Och Paulus bar förmodligen de här ganska påtagligt i sitt inre. Han levde ju med sitt missionsarbete hela tiden. Och han tänkte ständigt inte bara på romarna utan också på korintierna och thessalonikerna och så vidare. Han bar dem i sig. Så att det är inte så att han överdriver, utan han menar verkligen att han ständigt bär på dem. De är så att säga så integrerade i hans egen person. Och han är själv så medveten om att hans tjänst, att han är utgivande för dem. Så de är förenade med varandra. Och det märkte vi också när vi läste i Korintherbrevet att han kunde säga att han var visserligen frånvarande, men i anden var han närvarande. Och det är inte heller bara att han i bönen eller på något överandligt sätt var närvarande, utan han upplevde den nya verkligheten i Kristus så påtagligt så att de var ständigt förenade. Han var närvarande fast han inte var närvarande. Han var frånvarande, men han var ändå närvarande. Genom tron som var de förenade med varandra. Alltså ett litet annat sätt att tänka på än vad vi tänker. Och då var de också delaktiga i varandras tröst, i varandras svårigheter och lidanden. Han säger vi delar ju Kristi lidande med varandra. Och vi delar trösten med varandra, säger han i indelningen på andra Korintherbrevet. Därför att allting var ju i Kristus. Och allting var en delaktighet av Kristus lidande, men också av Kristus trösten. Det finns bara en enda verklighet i Kristus. Så var det med tacksägelsen. Och sen så läser vi vidare då. Vi är fortfarande på inledningen, men vi ska nog hinna med det här. Då har vi kvar alltså från vers 10 till och med 15. Jag tror vi tar alltihopa där. Hur jag ständigt nämner er, och så kommer det vers 10, i mina böner. Och alltid ber om att nu till sist få tillfälle att komma till er om Gud vill. Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Jag menar, nu rättar han sig själv eller justerar, förklarar, förtydligar och säger precis det som jag nyss försökte förklara. Jag menar, för att vi tillsammans ska få tröst ur vår gemensamma tro, er och min. Samma källa de båda är delaktiga av. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra hedna folk. Men hittills har jag blivit förhindrad. Både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Därför är det min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. Så han hade alltså tacksägelser i vers 8 och 9, men sen kommer vi då till vers 10. I mina böner och alltid ber om att nu till sist få till. Där går ju tacksägelsebönen över till en önskebön. Så här adresserar han ju Gud, kan man säga, direkt i de här bönerna. Och han har två stycken villkor kanske, eller två stycken saker som hör till den här önskan. Och den ena är ju, som det står i slutet på vers 10, om Gud vill. Om Gud vill. Och det här var nog någonting som jag tror att Paulus var väldigt ödmjuk inför. Jag tänker på hur det var där när han skrev andra Korintherbrevet, ni som var med då. Så var det ju en av anklagelserna mot Paulus var ju att han hade sagt att han skulle komma, och så kom han inte. Och det var förmodligen på det sättet också, att han inte hade uppfyllt sitt löfte. Men han säger där till dem i Korint att det är väl ingenting att bråka om. Varför håller ni mig ansvarig för det? Varför vänder ni det emot mig? Vi är ju delaktiga i samma Jesus Kristus. Ni skulle istället hålla det för mig. Att jag inte kunde komma, det skulle ju vara föremål för er förlåtelse. Eller att jag ville komma, det skulle ju ni hålla mig till godo istället för att hålla emot mig att jag inte lyckades, så att säga, genomföra det som jag hade planerat. Alltså de såg bristerna och de såg felen, men de såg inte att de tillhörde samma kropp. Jag tror att, och jag tänker också på under hans missionsresa, det är väl andra missionsresan, han har påbörjat den, så vill han resa norrut, men anden tillstadde inte honom att resa norrut. Och han var lyhörd för det och fortsatte västerut. Och det står också när han kommer, när han har varit i Thessaloniki, så säger han att då vill han blivit utkörd från Thessaloniki. Och sen så skriver han att han vill komma, vända tillbaka, men Satan hindrade honom. Så att det verkar för mig i alla fall som att Paulus kan planera hur han vill lägga upp sin missionsresa eller sin framtid och så. Men samtidigt så är han, som det står här, och så väl medveten om Gud vill. Alltså det kan bli förändringar, och blir det förändringar så räknar han med att Gud är i kontroll i det också. Det förändrar ju inte att han är älskad utav Gud och att han har ett uppdrag. Och varför ska han ta emot en massa anklagelser för att planerna har förändrats? Alltså då ser man till det yttre, då ser man inte till det inre. Då kanske man skulle kunna invända, jaha, men kan han bete sig hur som helst då? Självklart inte. Han måste vara lyhörd för det Gud säger. Precis den där invändningen kommer sedan i 6:e kapitlet här. Där det står så här att, ja, vi har visserligen syndat, men nåden är så mycket större. Och är det så att vi har stora synder och många synder, så är nåden ännu större och ännu starkare. Och så frågar han då, jaha, betyder det att då kan vi synda, då kan vi göra som vi vill? Nej, självklart inte. Vi är ju slavar under Kristus. Vi ska göra som Kristus vill. Men den där spänningen finns hos oss människor. Men hos Paulus så verkar den spänningen inte vara särskilt stark. Utan han, oavsett vad som händer, om det svänger hit eller dit, eller om han gör rätt eller fel, så är det Guds vilja som verkar i allt det här. Vi tänker inte per automatik på det sättet. För vi tänker rätt eller fel. Och vi tänker att antingen är det Gud eller också är det djävulen. Alltså vi delar upp verkligheten på ett helt annat sätt än vad Paulus gjorde. Han levde i Kristus och han, vad som helst inträffade, både det som var gott och det som var mindre gott, för att inte säga ont, var på något sätt Gud verksam i alltihopa. Han levde alltid i Gud, va? Dygnets alla timmar tackade han Gud. Och han gjorde, det är jag ganska säker på, från djupet av sitt hjärta. Det kanske till och med är så som jag har erfarit i mitt eget liv, om jag får säga det, att just det förhållningssättet är förlösande. Då slipper jag ju allt det här grubbleriet om vad som är Guds vilja hit eller dit. Jag behöver inte tänka på det sättet. Utan jag har tillgång till vittnesbördet om Gud. Vi har Guds ord, vi har Guds heliga ande. Vi har vår önskan att leva som Kristus visar oss och leder oss. Och det är tillräckligt. Det är liksom tron. Och sen när vi inte räcker till och om vi är ofullkomliga, så det är väl bara så att det är väl ingen som är fullkomlig. Dessutom, om Gud skulle hålla emot oss att vi är ofullkomliga, eller hålla våra överträdelser emot oss, vem kan då bestå? Ingen kan bestå. Men det är ju just därför som vi har försoningen och livet i Kristus. Därför att vi inte kunde klara det av egen kraft. Så jag tror att Paulus mycket väl, precis som han säger ju här, ja, i 13:e versen, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er. Och ändå så har han det här i slutet på vers 10, om Gud vill. Det kunde ju ha hänt någonting. Och de gamla bibellärarna, åtminstone den kyrkliga traditionen, de hade ju ofta det där tillägget om Gud vill. Jag vet, jag tror till och med det var så när jag var präst i början på 80-talet. Då hade man ju pålysningarna efter predikan i predikstolen. Och då pålyste man vad som skulle ske under veckan. Och det var ju gudstjänsten när man pålyste. Och vad som skulle ske, och nästa söndag är högmässa här, om Gud vill. Det fanns med liksom i själva sättet att uttrycka sig. Det där är borta nu och det är lite tråkigt. Men det kanske är symptomatiskt för vår tid. Och sen så det här också som jag sa innan, nämligen i vers 12. Det är liksom det andra som hör till den här önskan. Förutom då att den kan gå i uppfyllelse om Gud vill, så är det också så att i vers 12 då, att vi tillsammans ska få tröst ur vår gemensamma tro, er och min. Så det är inte så att han ensidigt ska komma till dem och förmedla någonting. Utan de är ju redan förenade i tron. Så det stannar inte vid att Paulus ska resa till Rom och då blir de förenade. För de är redan förenade i Kristus. Så när de möts så öser de ur samma källa, samma liv i Kristus. Därför så kan man inte tolka, och det ska vi väl kunna se här också. Det står ju så här, ska vi se, vad har vi det? Jo, i vers 11. Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er. Och där heter det på grekiska charisma pneumatikon. Precis som det översatt. Charisma är ju gåva. Egentligen nådegåva, pneumatikon, andlig nådegåva. Och då har det ju varit så ibland bibellärarna att man har lagt ut det där på lite olika sätt. Och ett sätt som det har utlagts på, det är ju att när Paulus kommer dit, då ska han dela med sig någon andlig gåva åt dem. Det vill säga de där gåvorna som vi läser om i första Korintierbrevets 12:e kapitel med tungotal, uttydningens gåva, helbrägdagörelsens gåva, profetians gåva och så vidare. Va? Eller står också om gåvor i Romarbrevet 14. Att Paulus när han kommer till församlingen i Rom, då skulle han genom handpåläggning förmedla någon av de här gåvorna till någon av de här människorna. Så har det ibland lästs och uttolkats. Jag tror inte att det är rätt och riktigt. Därför att det stämmer inte riktigt över det. Det är det typiskt västerländska sättet att se någon välgörenhetshandling här på något sätt. Va? Men varför jag inte tror det beror på att i första Korinthierbrevet 12, vers 6 till och med 11, där det står om andens gåvor. Det står det att anden verkar eller delar ut detta efter sin vilja. Eller hur? Ni känner igen det. Romarbrevet kan vi ju slå upp då eftersom vi är där vi är i vers 6, förlåt, kapitel 12 vers 6, där de här gåvorna räknas upp. Där står det ska vi se, ja, det börjar egentligen i vers 3 där. Vi ska inte tänka högre om er själva än ni bör, utan tänka förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Och sen kommer det ju längre ner i vers 6. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Alltså det är ju Guds vilja som äger rum här. Efter den nåd som Gud har gett till olika personer. Har någon profetians gåva ska han profetera i överensstämmelse med tron, det vill säga i överensstämmelse med den tro som Gud har gett honom. Och på samma sätt så står det i Efesierbrevet 4. Jag slår upp och läser det också så vi får det rätt. 7 till och med 11. Där står, det räcker om vi läser vers 7. Där står, åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Så det är med andra ord ingenting som Paulus kan bestämma över. Och eftersom det inte är någonting som Paulus kan bestämma sig för eller bestämma över, så tror jag tillsammans med de kommentatorer som jag läst också att det där med charisma, pneumatikon, andlig nådegåva som man ska dela åt dem sannolikt ska förstås i en mer allmän mening. Vi kanske, skulle vi ha det riktigt allmänt, skulle vi säga dela någon välsignelse med det. Alltså mer på det planet. Om du tittar i Romarbrevets 6:e kapitel så används ordet på det där allmänna sättet. Det står nämligen i vers 23, sista versen i sjätte kapitlet. Ty syndens lön är döden, men Guds charisma är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så där är nådegåvan Jesus Kristus själv. Alltså i mer allmän mening. Titta lika så i elfte kapitlet, vers 29. Där står också allmänt, ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Det är ju inte en speciell gåva som trons nådegåva eller profetians gåva eller någonting sånt, va? Utan välsignelsen i allmänhet. Och likaså i 15 kapitlet, vers 27. Där skriver Paulus, så har de beslutat och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andligt goda, eller andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Så jag tror, tillbaka nu då till första kapitlet här, jag längtar efter att få träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Alltså det kan vara förkunnelse, han kan berätta från sin resa och framför allt, som man säger också i vers 12, jag menar att vi tillsammans ska få tröst ur vår gemensamma tro. För de kan ju trösta honom också. De kan ju berätta om vad de har varit med om och hur de har prisat Gud under och på vilket sätt de har gjort det och så vidare. Så att man delar de andliga välsignelserna med varandra. Så tror jag att vi ska förstå det. Sen så skriver han då, nu går jag vidare. Nu är det inte de stora dragen, utan nu får jag liksom kommentera versen eller vissa ord här. Men jag hoppas vi ska nog inte tappa bort liksom översikten. Vi håller alltså på och talar om hans längtan till Rom. Då säger han i vers 13, bröder, och det har jag också gått igenom många gånger så att det säger jag inte så mycket om, annat än att adelfoi på grekiska visserligen är maskulinum, men adelfoi är här inte knutet till genus, till kön, utan det är bröder och systrar. Adelfoi är här ett ord som talar om syskonskap. Relationen mellan barnen eller mellan människorna i ett hushåll. Så det borde nog översättas bröder och systrar. Och det ordet adelfoi, bröder och systrar, det har Paulus med här i Romarbrevet 15 gånger. Så det återkommer. Vi kan bara visa på något exempel. 7 kapitlet. Eller vet ni inte, bröder och systrar? Jag talar till sådana som känner lagen. Och det kommer sen vidare i vers 4. Så har också ni, mina bröder och systrar, genom Kristi kropp blivit dödade. 8 kapitlet, vers 12. Vi har alltså skyldigheter, bröder och systrar, men inte emot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet och så vidare. Ja, det finns 15 sådana bibelställen som jag inte heller tycker att jag kan läsa upp dem ifall det så fastnar åtminstone på inspelningen. Alltså 7:1, 7:4, 8:12, 10:1, 11:25, 12:1, 14:10, 14:13, 14:15, 14:21, 15:14, 15:30, 16:14, 16:17 och 16:23. Och då får vi alltså intrycket att Romarbrevet är skrivet till en syskonskara, eller hur? Det är skrivet till en syskonskara. Det är till en familj. Och det här tror jag man ska tänka så när det gäller Bibeln överhuvudtaget. Inte bara Nya Testamentet utan hela Bibeln. Den är helig skrift, men den är skriven av kristtrogna människor för kristtrogna människor. Det är en intern bok i den meningen. Och därför kan man inte läsa den som om det vore en vetenskaplig bok om skapelsen till exempel, eller någonting annat sånt, va. Det finns ju mycket här som det är inte bara andligt eller teologiskt, utan det finns ju sakuppgifter och geografiska uppgifter, arkeologiska uppgifter och så vidare. Men det är viktigt att man behåller, att man tolkar Bibeln, kanske jag ska säga istället, att man tolkar Bibeln i syskonskaran, att det finns en gemensam förståelse för att det här är helig skrift. Det tror jag är någonting som är ganska viktigt. Sen så upprepar han då sin längtan att få komma till dem. Och där, för att skörda någon frukt bland er, liksom bland andra hedna folk. Men hittills har jag blivit förhindrad. Han anser ju alltså att han är färdig med den östra delen av Romarriket och vill nu ägna sig åt den västra delen av Romarriket. Och här står det ju i 15 kapitlet om Illyrien, dit vi ska åka här om några månader. Därför att Illyrien är ju nuvarande Albanien. Det står i 15 kapitlet vers 19. B. När han ska tala om vad han har gjort då i den östra delen av Romarriket, så säger han: så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Med andra ord, han har förmodligen varit i Albanien och predikat, vilket ju albanerna själva är måna om och påpekar när man kommer dit. Men det är ganska fantastiskt. I södra Albanien finns det minnesmärken som man tror att Paulus har varit. Fast vi har ju inte läst om det, förutom den här versen då, så har vi inte läst om det i apostlagärningarna. Men det är ju också en god tanke, tycker jag, att ha med sig när det handlar om Bibeln. Och inte minst när det handlar om apostlagärningarna och beskrivningen av missionsresorna och missionen. Att detta är ju... detta är ju inte hela skeendet som återges. Det är ju Paulus missionsresor, och inte ens allt vad han gjorde finns ju återgivet. Det finns alltså ganska mycket i Nya Testamentets historia, kyrkohistoria, i apostlagärningarna, i breven, som inte finns med i breven, som inte finns med i texten. Så man kan bara tänka sig vad det måste ha hänt mycket vid sidan om det som står skrivet. Det som står skrivet här, det är ju skrivet för att vi skulle ha någonting, så att vi skulle kunna ha möjlighet att förstå något utav vad som hände. Han skriver då att han vill gärna skörda någon frukt bland er, liksom bland andra hedna folk. Och där menar nog kommentarerna att det där betyder helt enkelt att han vill predika evangelium där, som han står också i slutet på 15 versen, och skörda någon frukt bland er. Alltså han vill se människor komma till tro. Så Paulus var missionär i den meningen att han predikade evangelium och förväntade sig att människor skulle komma till tro, skulle svara på Guds tilltal och låta sig döpas och vara med i församlingen. Och han vill skörda när han kommer till Rom, genom ordet och genom att få se människor ta emot Kristus. Därmed så har vi gått igenom inledningen på Romarbrevet. Och det är bra att gott har kommit så långt. Sen har vi då vers 16 och 17. Vi kan hinna antyda någonting om det i alla fall. Och så får vi ta nästa tisdag till och gå igenom vers 16 och 17. Och kan vi säga så här då, att man kan dela in Romarbrevet, har vi pratat om tidigare, på lite olika sätt. Och Fitzmaier då, som har skrivit den här stora kommentaren kring Romarbrevet, modern kommentar. Han säger ju att de 11 första kapitlen är undervisning. Där undervisar Paulus, och det gör han verkligen, ska vi se när vi kommer in här i kapitel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9, 10, 11 också. Och sen kapitel, vad blir det då, 12 13, 14, 15. Där kommer själva tillämpningen. Där han riktar sig mer direkt till situationen i Rom. Men det är de två huvuddelarna. Men det som står i vers 16 och 17, det är brevets tema. Och det står det mycket riktigt som överskrift här i folkbibeln också. Och så la man ju i regel upp ett brev under antiken. Att man angav temat och sedan så kommer argumentationen eller undervisningen och tillämpningen på slutet. Så här har du själva sammanfattningen av det hela. Jag skäms inte för evangelium. Och den raden, jag skäms inte för evangelium, den kan du ju koppla ihop med det han säger i 15:e versen. Han har sagt innan, därför är min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. Jag skäms inte för evangelium. Så det hänger ihop. Det är lite lurigt ibland tycker jag när man har delat in texten i olika stycken och satt rubriker på det. För det kan ju mycket väl vara så att den första meningen hör ihop med det som sades innan. Det kan vara tvärtom också, att det är en fortsättning som kommer i nästa stycke. Hur som helst, det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och det här hade vi väl också i inledningen, vill jag minnas, har ju uppfattats som temat i århundraden av kyrkan. Det som har ändrat sig här lite grann nu, det är att på medeltiden så levde man ju med en ångest inför begreppet Guds rättfärdighet. Därför att man uppfattade Guds rättfärdighet som något strängt, som något moraliskt. Det översattes ju också till latin. Man hade ju latinska översättningar då, versu vulgata, justitia dei. Justitia som du har i juridik. Så man hade svårt att förhålla sig till det här Guds rättfärdighet. Och utläggningarna har då blivit därefter. Och sen upptäckte då Martin Luther att det hade inte med Guds stränghet att göra, utan det hade att göra med Guds trohet, trofasthet. Att han var trofast vid förbundet, det var det som var rättfärdigheten. Och han upptäckte det här. Och så har man då utlagt det här. Och det är inte fel att utlägga det så, menar jag. Men det som är viktigt för Paulus, och som vi har haft uppe nu då, några gånger till och med redan, det är ju att det som var frågan på den tiden var ju, hur kan hedningarna få del av det här? För det där med förbundet och Guds trofasthet och rättfärdighet, det är ju typiskt judiska begrepp. Och det var ju inom den judiska tankevärlden som frälsningen skulle äga rum. Men så är Paulus plötsligt hedningarnas apostel. Och då måste han förklara hur hedningarna passar in i Guds frälsningsplan. Och därför undervisar han i de kommande kapitlen om att rättfärdiggörelsen sker genom tron. Och tro kan ju också hedningarna göra. Även om de inte är omskurna, även om de inte har lagen, så kan man ju ändå tro. Och det var den vägen som hedningarna skulle komma in. Och så visar han det särskilt då i kapitel 9 och 10 och 11. Som då utgör själva kulmen. Tidigare så var ju det tre stycken svåra kapitel. För man kunde inte förstå hur det skulle passa ihop det där med Israel. Och det passar ihop till att man blir rättfärdig genom tron. Men det passar ihop om man tänker på att det handlar om hedningarna ska bli rättfärdiga genom tron. Men där får vi plocka upp tråden nästa gång.
Du har lyssnat till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är Romarbrevet som de håller på med och det här var del 6. Vill du höra Bibelförklaringarna i Värnamo kyrka så är det på måndag, tisdagar klockan 18:30. Och sen då på måndagar så sänder vi det här i närradion klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.